vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att du vill tala genom ditt ord till oss den här dagen. Herre, tack för ditt levande ord som är verksamt i våra liv, i din kyrkas liv och i den här världen. Helige Ande, vi ber att du gör våra hjärtan till bördig jord. Att du ger oss öppna hjärtan, öppna öron, öppna sinnen så att vi kan ta emot det du vill säga till oss den här dagen. Gör våra hjärtan till bördig jord där ditt ord kan sås ner, få växa och bära rik frukt för ditt rikes skull. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Den här veckan skulle jag säga att det handlar om den bortglömda kusinen bland andens frukt. Nämligen vänlighet. Därför att när man tänker på andens frukt så är det ju de kanske första man tänker mest på. Vi tänker på kärlek, vi tänker på glädje, vi tänker på frid, kanske på tålamod och självbehärskning. Men vänlighet, den glöms lätt liksom bort där bland de andra. Det är som att man har en fruktskål och så i botten så ligger det liksom en liten vindruva som man inte ser för de andra frukterna. Men den finns där. Och idag ska vi ägna den lite särskild uppmärksamhet. Vänlighet. Och ordet för vänlighet, det betyder liksom, eller det kommer av ett ord som man kan säga handlar om att vara till nytta eller till glädje för en annan människa. Man skulle väl kunna säga liksom att på vanlig vardagssvenska, Paulus menar att anden gör oss snälla. Om man ska göra det riktigt enkelt så är det ungefär där vi hamnar. Att vara snälla. Vanlig liksom snällhet. Tänk att Gud vill göra oss snälla. Så som Jesus var snäll. För att liksom utöva vänlighet. För att vara vänlig. För att vara snäll. För att bidra med glädje eller uppmuntran. Eller vara till hjälp för en annan människa. För att kunna göra det så behövs det att man på något sätt kan sätta sig eller ställa sig. Man sätter sig inte i någon annan skor. Man ställer sig i någon annan skor. Nu blandar vi metaforer här för fullt. Att ställa sig i den andres skor. Och tänka, men om jag var den andre, den jag möter, vad skulle jag då behöva? Vad skulle jag då önska att den andra gjorde för mig? Och sen får jag göra det för den andra. Vänlighet är liksom inget bara vi tänker. Vänlighet syns i handling. Den är liksom konturlös tills dess att den får liksom någonting praktiskt. Då syns vänligheten. Vänlighet, ja, det ligger väldigt nära det Jesus pratade om i Matteus 7:12. Ni kanske känner det som den gyllene regeln. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är ungefär vad vänlighet handlar om. Jag ska göra mot andra det jag hade önskat att någon gjorde mot mig om jag befann mig i den situationen. Vänlighet, det går också bortanför det vi kan kalla för plikt. Alltså vänlighet handlar om att göra något inte för att jag måste, utan för att jag väljer att göra det. Vänlighet går också bortanför belöning. Jag gör inte något vänligt för att jag ska själv få något tillbaka. Vänlighet gör vi för liksom vänlighetens egen skull. För den andres skull. Och det betyder att vänlighet är ett suveränt motgift mot egoism och självcentrering. Vänlighet kan ju ta hur många former som helst. Om jag säger, när ni går hem härifrån, då, gör något vänligt. Så tror jag att skulle vi liksom gå ett varv här inne, så skulle vi få höra lika många varianter på att göra något vänligt som vi är människor här. Kanske ännu fler. Vi ska titta på några exempel. De är exempel. Det finns ju så mycket man kan göra för andra människor. Men vi ska titta på några exempel. Och bara för att behålla någon slags röd tråd så valde jag tre exempel ur apostlagärningarna. Så har du din bibel framme, så slå upp apostlagärningarna. Vi ska börja med att läsa några verser i det 9:e kapitlet. Verserna 36-42. Och då står det så här. Apostlagärningarna kapitel 9, vers 36-42. I Joppe, det är alltså en stad som heter så, fanns det bland lärjungarna en kvinna som hette Tabita, på grekiska Dorkas. Hennes liv var fyllt av goda gärningar och frikostighet mot de fattiga. Vid den här tiden blev hon sjuk och dog. Och man tvättade henne och bar upp henne på övervåningen. Lydda ligger inte långt från Joppe, och då lärjungarna hörde att Petrus var där skickade de dit två män och bad honom komma över till dem så fort som möjligt. Petrus följde genast med. När han kom fram förde de honom upp på övervåningen där alla änkorna samlades kring honom och gråtande visade honom de skjortor och mantlar som Dorkas hade gjort medan hon ännu var bland dem. Petrus sa då åt alla att gå ut och föll sedan på knä och bad. Så vände han sig mot den döda och sa, Tabita, stig upp. Hon öppnade ögonen, och när hon såg Petrus satte hon sig upp. Han räckte henne handen och hjälpte henne att resa sig. Sedan kallade han in de heliga och änkorna och lät dem se hur de stod där levande. Händelsen blev känd i hela Joppe, och många kom till tro på Herren. Dorkas, Tabita, vilken vänlig kvinna det måste ha varit. Fylld av frikostighet och generositet. Och när Petrus kommer så visar de, kolla, den här har Dorkas gjort. Och den här, och den här. Det är som att man kan se att de står liksom på rad för att visa, det här är vad den här kvinnan har betytt för oss. Vi ska läsa ifrån Apostlagärningarna kapitel 16 och verserna 14 och 15. Paulus och hans medarbetare har kommit till staden Filippi. Och då står det så här. En av dem, de har börjat tala och så samlas det en grupp kvinnor. En av dem hette Lydia. Hon var från Thyatira och handlade med purpurtyger, och hon hörde till de gudfruktiga. När hon nu lyssnade öppnade Herren hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus sade. Hon och alla i hennes hus blev döpta, och sedan bad hon oss, när ni nu har blivit övertygade om att jag tror på Herren, kom då och bo hos mig. Och hon gav sig inte. Det är väl härligt. Vänlighet kan liksom få propsa på ibland. Jag vill att ni kommer och bor hos mig, och jag kommer inte ta nej till ett svar. Det är ett annat exempel på vänlighet. Att få vara gästfri, att öppna upp sitt hem, att dela med sig av det man har. Vi ska läsa ett sista exempel ifrån Apostlagärningarna. Återigen kapitel 9, verserna 27-28. Och det är Saul, alltså Paulus, ganska strax efter hans omvändelse så har han kommit till Jerusalem. Men de andra är ju rädda för honom, för de känner ju hans rykte som en elak förföljare. Och då står det så här. Då tog Barnabas honom med sig till apostlarna och berättade för dem hur Saul på vägen hade sett Herren som talat till honom och hur han frimodigt hade predikat i Jesu namn i Damaskus. Sedan fick Saul komma och gå som han ville hos dem i Jerusalem och talade frimodigt i Herrens namn. Barnabas, han kallas för tröstens son. Han måste ha varit en människa som var vänlig på många sätt. I det här sammanhanget så Paulus, får liksom inte bli en del av gemenskapen. Och då kliver Barnabas fram och säger: jag går i god för Saul. Jag går i god för honom. Och Barnabas fick så att säga bli dörröppnaren till församlingen i Jerusalem och till den kristna gemenskapen. Det är en vänlig gest av ett lite annat slag. Vi tänker kanske ofta på de två första exemplen, att göra praktiska saker, att dela med sig av det man har. Men vänlighet kan ju också vara ett sånt här exempel. Att få öppna en dörr åt någon annan. Att visa vägen, att vara den som leder till en gemenskap. Det här var bara några få exempel. Det finns fler att hitta i apostlagärningarna, och läser man Guds ord i stort så finns det hur många som helst. Och vi har säkert många berättelser från våra liv om när kanske vi själva har gjort något vänligt eller blivit visade vänlighet. När jag satt och förberedde så kom jag att tänka på ett exempel. Det säger jag inte för att framhålla mig själv som en särdeles duktig person. Men jag tänker att det kan få visa att ibland så är det bara det lilla som krävs. I somras så var vi på utflykt till ett café som vi som familj. Och det visade sig vara massvis med folk den dagen. Det känns ju märkligt när vi liksom i pandemin. Men så var det där en period. Så kunde man vara många som gick på café. Och det var en sån där dag på kaféet när man inser ganska fort. De är förmodligen lite kort om folk. Och det är en sån där dag när saker strular och krånglar och bara håller på. Liksom. En sån där dag när man jobbar på ett kafé så vill man bara hänga liksom en skylt på dörren, låsa, släcka och gå hem. För att det ändå liksom, det går bara emot. Det var liksom lång kö, och när vi fick komma fram så beställde vi, och när jag skulle lära upp kaffe så inser jag att i kaffebryggaren har nog filtret vikt sig, för att det här kaffet är mer sump än kaffe. Det var en sån där dag på kaféet. Och när vi hade fått nytt kaffe så fikat, det var jättetrevligt. Så när vi skulle gå hem så var det som att det liksom var som att någon knackade mig lite på axeln så här bildligt talat och sa: du, de där inne då? Och så gick jag in och så bara sa jag till dem som jobbade där att jag fattar att det här har varit en dag som ni vill glömma så fort som möjligt. Men ni har gjort ett fantastiskt jobb idag. Kom ihåg det. Och jag trodde de skulle börja gråta allihop som stod där bakom kassan. Det var inte, jag gjorde inte särskilt mycket, men det var en liten gest som jag tror fick betyda mycket för dem. Just nu så pågår ju den stora fasteperioden. Från askonsdagen till påsk. Och i församlingen så har vi gjort i ordning ett litet häfte med en bibelläsningsplan där vi följer Markus evangeliet. Den har gått ut via veckobrevet och den finns här ute. Och följ gärna med i den. Och som en liten liksom frivillig hemläxa, om man kan kalla det så. När ni läser Markus evangeliet, lägg märke till hur Jesus mötte människor. Hur Jesus visade vänlighet på olika sätt. För faktum är att andens frukt handlar ju om att göra oss lika Jesus. Jesus måste ju alltså ha varit vänligheten förkroppsligad. Och i evangelierna kan vi läsa om otaliga tillfällen då Jesus på olika sätt fick visa vänlighet. Vi kan ta ett litet exempel ifrån Markus evangeliets femte kapitel. Jesus har blivit tillkallad för att bota en flicka som är sjuk. Och medan han är på väg dit så hinner hon dö. Och när Jesus kommer fram så gör han ett mirakel och väcker henne till liv igen. Men vad står det i den sista versen? Ja, han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sedan sa han åt dem att ge flickan något att äta. Mitt i den här förunderliga, märkliga, fantastiska händelsen där folk inte visste vad de skulle göra, så säger Jesus: gå och hämta något att äta. Hon är hungrig, flickstackaren. Så kan vänlighet se ut. Jesus visade vänlighet mot alla som behövde det. Han var skarp och sträng mot de religiösa ledarna, mot hycklarna. Men han var full av vänlighet mot alla som behövde det. Mot alla som var svaga, utsatta eller åsidosatta. Och vi är kallade att vandra i Jesu fotspår. Anden vill forma oss till likhet med honom. Vi får följa det exempel han har gett oss. Så varje dag får vi och kan vi be Gud om möjligheter att få visa vänlighet. Fundera på följande. Vem kan jag tacka idag? Hemma, i affären. Det är kanske inte så många som ska arbeta idag eller gå i skolan, men imorgon då? Eller när jag reser någonstans. Vem kan jag tacka? Till vem kan jag ge ett leende eller ett uppmuntrande ord? Vad kan jag göra för att hjälpa någon som är i nöd eller har behov av något slag? Har jag gjort någon slags förberedelse för att hjälpa om behovet uppstår? När jag växte upp i församlingen där jag växte upp så hade vi scouter. Och då fick vi lära oss lite grann om mannen som är scouterrörelsens grundare, Sir Robert Baden-Powell. Och en historia som jag kommer ihåg om honom, jag har försökt att verifiera den men jag har inte hittat något om den, så att ni får väl ta den med en försiktig nypa salt. Men det sägs i alla fall om Robert Baden-Powell att han skulle åka tåg. Så han satt på tågstationen och väntade på att tåget skulle komma. Och så såg han satt väl på en bänk eller något, läste en tidning. Han levde ju för 120, 130, 150 år sedan. Så han satt förmodligen med hatt och någon tidning, och ni vet, ni kan föreställa er kanske hur det ser ut. Men så ser han att det är några barn som leker på tågstationen. Och så hinner han tänka, vad gör jag om ett barn ramlar ner på rälsen? Ja, då tänker han, då lägger jag ifrån mig tidningen, springer fram, hoppar ner och tar ett kliv bort från perrongen. För det kommer ju bara ett tåg. Och vad händer? När tåget är på väg in så är det ett barn som råkar kliva över kanten och ramla ner på spåret. Baden-Powell gör som han hade tänkt ut i förväg. Och barnet klarar sig. Han hade någon slags devis av, det gällde ju en scout, men jag tänker att det också gäller kanske oss kristna i stort. Att livet ska levas med uppkavlade ärmar. Det var praktiskt av två skäl, menade han. För det första så signalerar det ju att man är liksom redo att göra någonting. Och för det andra så är det bra att har man uppkavlade ärmar och det blir kallt så kan man kavla ner den, så fryser man inte lika mycket. Men det finns någonting gott i att ibland tänka, kan jag vara lite förberedd? Kanske är det så, till exempel, att jag ska ha lite små pengar i min ficka om jag möter någon som behöver dem. Jag har i stort sett aldrig kontanter på mig. Men jag undrar om jag inte ska börja med det. Bara för att ha till hands, vara lite förberedd om jag möter någon som skulle behöva det. Att gå i riktning mot vänlighet. Ja, men vi har lite hjälp att få ifrån Guds ord. Vi ska läsa två verser ur Kolosserbrevets tredje kapitel. I Kolosserbrevet 3, så på två ställen ganska nära varandra, så börjar Paulus en liksom ansats med, låt allt ni gör, eller vad ni än gör. Och så knyter han det till Jesus på olika sätt. Och de kan ge oss en nyckel i hur vi kan möta människor och situationer. I Kolosserbrevet 3:17 så skriver Paulus så här. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn. Att göra något i Jesu namn, ja, det innebär att kanske göra något som om Jesus hade varit där. Att göra något i Jesu namn kan vara att göra någonting. Ja, men vad hade Jesus gjort om han stod i mina skor? Vad hade Jesus gjort om han hade agerat genom mig i den här stunden? Vad ska jag göra? Eftersom allt jag gör ska ske i Jesu namn. Den andra versen, den är strax därefter, vers 23. Där skriver han, vad ni än gör det av hjärtat som för Herren och inte för människor. Och här blir det tvärtom. Vad jag än gör ska jag göra som för Herren. Det vill säga, den här människan, det här sammanhanget som kanske står framför mig, ska jag relatera till som om det var Jesus som stod där. Vad jag gör för andra, det gör jag egentligen för Jesus. Och vi känner igen det här från Jesu tal i Matteus 25. Vad ni har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort för mig. Och det här ställer frågan till oss. Om Jesus stod framför mig, vad skulle jag göra då? Hur skulle jag agera om det var Jesus som var framför mig i den här situationen? Vad skulle hända om vi levde med de här två perspektiven till vardags? Vad skulle jag göra om det var Jesus som stod i mina skor i den här situationen? Och vad skulle jag göra om det var Jesus i den andres skor? Nog skulle våra liv se lite annorlunda ut emellanåt. Hur långt skulle vår vänlighet sträcka sig då? Ingen av oss kan nog säga att vi når upp till Jesus standard. Den som hävdar det ska vill jag ha ett lite allvarligt samtal med efteråt. Men det är ju målet vi ska sträva mot. Vi får alla vandra i vänlighetens riktning. Så hur kan vi göra då för att växa i vänlighet? Ja, men jag är ledsen, det enda svaret att växa i vänlighet är att vara vänlig. Att göra vänliga saker, tror jag. Jag ska ge er några tips som avslutning. För det första, ta en person åt sidan och bara överös med uppmuntran. För det andra, hör av dig till en eller ett par bekanta i veckan och ställ två frågor. Hur mår du? Och kan jag underlätta ditt liv på något sätt? För det tredje, fråga en granne om den behöver hjälp med att handla. Och för er som känner att tre punkter kan jag komma ihåg men inte fler, så kommer de här i sammanfattningen som kommer i veckobrevet också. Så var lugna. För det fjärde, säg till din hemgruppsledare eller någon annan ledare att du ber för honom eller henne och gör det. För det femte, swisha en valfri summa till en person och skriv i meddelandet, unna dig något du tycker om. För det sjätte, gör i ordning en extra matlåda och bjud en kollega på jobbet nästa dag. För det sjunde, och den här är svår, var extra vänlig och mild nästa gång det ringer en telefonförsäljare. Därför att sannolikheten är stor att den tycker det är minst lika jobbigt som du tycker. Nummer åtta. Fundera över om du kan göra något för att hjälpa dem som flyr från Ukraina just nu. Vi kommer att säga lite mer om det vid årsmötet sen. Ge förslag på hur man kan vara med och hjälpa. För det nionde. Om man tycker om att baka så kan man baka något. Så lägger man det i en påse, hänger på någons dörr och skriver varsågod på en liten lapp. Eller för det tionde, det är mitt sista tips. Se till att lära dig vad lokalvårdaren eller vaktmästaren heter. På din arbetsplats, i skolan, i bostadshuset. Och nästa gång du möter den, hälsa med namn och tacka för att den gör ett bra jobb. Exemplen och förslagen är många. Ni kan säkert komma på ett antal sådana här listor till. Men oavsett vad du gör, oavsett vem du möter, kom ihåg. Vad skulle Jesus ha gjort i den här situationen om han stod i mina skor? Och hur skulle jag göra om det var Jesus som stod i den andres skor? Till sist, det kan ju upplevas ibland lite futtigt. De här små vänliga sakerna vi gör gentemot andra. Jag vill bara läsa några verser ur Markus evangeliets 14 kapitel. Medan Jesus var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över hans huvud. Några blev förargade och sa till varandra, vilket slöseri med balsam. För den oljan hade man ju kunnat få mer än 300 denarer att ge åt de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa, låt henne vara. Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er och de kan ni göra gott mot när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. Sannerligen, överallt i världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. En liten vänlig gest är ihågkommen världen över bland miljarder troende. Underskatta aldrig kraften i en liten vänlig gest gjord i Jesu namn. Amen.